Hej. Jag heter Björn Holm och är pastor här i församlingen, förutom i sidan av Alexandra, ska jag säga. Jag måste börja med en liten bekännelse här naturligtvis, att ifall det är någon som undrar, så jag ljög när jag sjöng här att nu ska jag inte predika, för det är faktiskt precis det jag tänker göra just nu. Så jag vill liksom redan från början be om ursäkt. Det var inte meningen att brista ut på det där sättet. Men jag tänkte börja med en liten berättelse från, som jag hörde många gånger när jag var liten. Vid flera tillfällen faktiskt. Det var en fabel som handlade om vargen som bodde ute i skogen. En stor ruskig typ men han var stursk. Han var väldigt skrytig så där. Och så stod han i en skogsglänta på en sten och ropade ut att, jag vet inte hur han pratade. Jag är störst i skogen. Jag är det kraftigaste, starkaste djuret här. Bäste jägaren i hela skogen, sa han. Jag tror inte det finns någon här i skogen som jag inte kan besegra och hinna upp. Jag är det starkaste, kraftigaste, snabbaste djuret i skogen. Och då kommer då, som det alltid är de här fablerna, så dyker den där listiga räven upp från lite gräs där i bakgrunden, och så säger han: "Jaha du, fint du, fint, men är du säker på det alltså?" "Ja", säger han, "det finns ingen jag inte kan besegra", säger vargen. "Jag tror inte att du har träffat människan", säger räven, som är utbildad i Uppsala för övrigt, en fantastisk man. "Jag tror inte du har träffat människan. Där har du inte en chans." "Ha", säger vargen. "Människan, vad ska det vara för något? Det är väl inget mot mig. Jag är starkast och snabbast och modigast av alla jägarna", säger han. "Okej då", säger räven. Jag kan visa det." "Ja, visa mig den där människan så ska jag sätta den på plats." Så då går de iväg i skogen där. Och så kommer de till en liten skogsglänta där det leker några barn. De springer och jagar varandra där. Och vargen, han gör sig redo att hoppa på dem. Han säger: Där är de, va? Där är människan. Jag tar han nu. Det är människan." "Nej", säger räven. "Det där är ingen människa." "Det ska bli en människa." Ja. "Kom med här." Så går de iväg en liten stund till. Och så kommer de till en annan skogsglänta där en gammal gumma går och plockar ved som hon ska ha till sin brasa. Och vargen gör sig redo att hoppa på henne och säger: "Nu har jag hittat människan, nu ska jag ta henne." Och så säger räven: Nej, det är inte människan." "Hon har varit en människa." "Aha." Och så sticker de iväg lite längre bort, djupt in i skogen, så hittar de en lägereld där det sitter 5 stycken jägare runt lägerelden. Och så säger räven till vargen så här: "Där, det är människan, och nu sticker jag." Och så stack han. Den där berättelsen hörde jag flera gånger när jag var liten. Dialekterna varierade lite, men det var samma berättelse. Jag vet att jag var alltid väldigt provocerad av den där berättelsen. Jag tyckte aldrig om att höra den där berättelsen. Dels naturligtvis, eller framförallt så var det ju så att jag var ju barn vid den här tiden. Och att höra någon säga att du är ingen människa än, du ska bli en människa, det är aldrig särskilt roligt. Och jag tyckte alltid det var så konstigt att de som berättade den här berättelsen, som ju själva var ganska gamla till åren komna, i alla fall från mitt perspektiv, de kunde vara uråldriga, nästan 45 kanske. Och de berättade den här berättelsen. Och man tänkte: "Så du är inte heller någon människa då? Alltså, det gav uttryck för en bild av vad människor är och vad man kan förvänta sig av människor som är väldigt underlig. Jag tror ingen skulle riktigt är liksom öppet vilja säga att så här är det. Men faktum är att tragiskt nog så är det ofta så. Vi säger det inte rakt ut, men vi tänker ofta på att det här är de som spelar roll. Det här är de som har betydelse. Det här är de vi kan räkna med. De som är där borta, de som är gamla, de har gjort sitt. De gjorde någonting bra på sin tid, men de kan vi inte riktigt räkna med nu. De börjar bli lite långsamma i huvudet, de minns lite dåligt, de är inte så kraftiga och starka som de var. Och de där borta, barnen, de kan vi inte räkna med. De har ju ingenting att komma med, de är ju inte mogna än. Det är ju ingenting att prata med dem. Sen, då blir det intressant, när de kommer upp och blir människor. När Jesus undervisar sina lärjungar så får han flera gånger göra upp med deras uppfattning och deras hur de bemöter människor. Jag gjorde en liten genomläsning inför den här gudstjänsten och man slås faktiskt av hur otrevliga de kan vara mot människor. Och man kan också se att i deras inställning till människor, inte minst deras inställning till barnen, så röjer de också lite grann av deras inställning till Jesus och till hans uppdrag. Till vad Guds rike är för någonting och vad evangeliets ärende är. Därför att man kan säga, kortfattat kan man säga så här, att lärjungarna hade olika uppfattningar om vad det var som Jesus och de skulle göra. Men det var två inriktningar som kikade fram oftast. Det ena var att det fanns en uppfattning om att han skulle göra någon slags revolution. Någon slags politisk förändring av samhället. Han lockade, ibland hans lärjungar så fanns det en del det vi skulle kalla för terrorister. Politiska ivrare som ville omkullkasta samhället. Och så fanns det andra som ville göra någon slags religiös förändring av samhället. De som ville förändra den religiösa strukturen i samhället. Och båda de här grupperna får ju tänka då att ja, men ska man göra politisk förändring i samhället, då fokuserar man på de som har politisk betydelse, de som har hög status i samhället, de som har makt och de som har inflytande. Det är de som man får koncentrera sig på. Barnen hade ingen politisk makt. De hade inget inflytande i samhället. De hade faktiskt i stort sett ingen status överhuvudtaget. Barnen var väldigt viktiga för familjens fortlevnad sen. Men så länge de var barn så var de egentligen mest en belastning. Och hade väldigt liten status, väldigt låg status i samhället. Och de som skulle göra religiös revolution, de hade ingen användning för barnen heller. För de var för små. De fattade inte sånt där med djupa religiösa frågor. Då får man koncentrera sig på de som har inflytande på de områdena. De som vet vad det handlar om och de som kan ställa de djupa frågorna om vem Gud är och allt det här. Och det är intressant för man kan se över att lärjungarna har den här inställningen inte bara till barnen utan till alla som saknar, som inte har tillräcklig status, som inte har tillräckligt inflytande, som inte man räknar med så att säga. I Lukas 35 så kan man se där är det en blind tiggare som sitter på gatan och ropar och ber om hjälp. Han säger Davids son, förbarma dig över mig och ropar gång på gång. Och så står det att de som gick med Jesus störde sig på honom. Och de sa till honom att vara tyst. Du stör. I Matteus 15 så finns berättelsen om en kananeisk kvinna, en kvinna från Syrien som följer efter Jesus för att be om hjälp för att hennes son är svårt sjuk. Och lärjungarna kommer till Jesus och säger, kan du inte skicka bort den där människan? Hon följer ju efter oss och ropar. Och så finns det flera sådana här berättelser när det kommer massor av människor som är sjuka, som har behov och allt annat. Så är det genomgående att de sjuka, de fattiga, kvinnorna, barnen, de var betydelselösa i samhället. Och därför så är de inte särskilt intressanta för lärjungarna. Därför att de har en annan agenda. Och jag tror att vi är inte riktigt där. Vårt samhälle ser lite annorlunda ut idag. Lyckligtvis. Men det finns ändå såna här tendenser hos oss också. Att tänka på att vi har en grupp som är de det gäller. Vi vill tänka oss att församlingen är en plats för alla människor. Men vi har ett visst öga för vissa människor. Ser man hur det ser ut generellt i samhället eller i kristenheten i Sverige, så ser man att ja, men det är något speciellt med de som har lyckats. Framgångsrika företagare, utbildade akademiker och andra som hamnar på. Därför att de är ju något lite extra. De har lite status. De har lite och man kan liksom... De är väldigt förståndiga. De får en väldigt särskild plats i vår församling. Medan andra inte är så intressanta. Och barnen är generellt lite för unga för att ta dem på allvar. De är fina. Vi vill gärna ha dem i våra gudstjänster för att det gör oss lite glada. Som en slags rörlig utsmyckning på söndagarna. Sådär. Men deras tankar, ja, de förstår ju inte bättre. Det där förstår ni när ni blir äldre, tänker man. Men då måste man till slut börja ställa den här frågan. Om det är så i Guds rike att man behöver vara vuxen. Man behöver vara inflytelserik. Man behöver vara klok för att ha en plats i Guds rike. Då måste vi börja ställa frågan. Var är gränsen någonstans? När är man tillräckligt vuxen? När är man tillräckligt inflytelserik för att ha en plats i Guds rike och kunna vara använd av Gud? Måste man vara vice statsminister? Eller räcker det om man är ett enkelt kommunalråd till exempel? När är man tillräckligt klok för att ens tankar ska vara intressanta nog för Gud? När är man tillräckligt klok för att kunna ställa frågor som Gud är intresserad av att svara på? Jag tror att ibland så ser vi på, jag vet inte om ni har sett en av Indiana Jones-filmerna, jag kommer inte ihåg vilken det är. Så är det så att den här unge arkeologen är ute på ett av sina stora äventyr och så träffar han sin gamla pappa. De har inte haft någon kontakt på jättelänge. Och så har de en liten konfrontation där Indiana Jones, huvudpersonen här, liksom konfronterar sin pappa och säger: i 17 år försökte jag få din uppmärksamhet. Och du var aldrig intresserad av mig. Så till slut när jag var 17 så rymde jag hemifrån. Och så säger hans pappa: ja, var det mitt fel eller? Precis när du började bli intressant så stack du ju hemifrån. Så där tror jag att vi tenderar att tänka på Gud också. Att det, vi liksom, söndagsskolan, då kan vi liksom underhålla barnen lite grann. Så att de vuxna kan syssla med annat. För att sen när de kommer upp i tonåren, när de börjar få de här resonemangen, då blir de intressanta för Gud. Då ska vi minsann ta tag i dem. Då ska vi börja fånga upp dem. Men så är det så där. I 17 år hade Indiana Jones försökt att få sin pappas uppmärksamhet. Det hände ingenting. Och när han började komma upp i den åldern att hans pappa tyckte det var intressant, då var han inte intresserad längre. Då stack han. Det finns, egentligen är det underligt att vi värderar tankar så väldigt olika. Jag vet inte riktigt vilka kriterier vi har för vilka tankar som är intressanta nog. Jag läste en fantastisk bok för ett tag sedan som tar upp det här av icke-bröderna Lasse och Ronny Eriksson. De skriver bland annat om tankar, att våra tankar kan vara små eller stora, de kan vara tunga eller glada på olika sätt. Så säger han: men alla tankar behövs, åtminstone i huvudsak. Man ska inte tro att man har större tankar för att man tänker på större saker. Man är till exempel inte en större tänkare för att man tänker på supertankers i förhållande till någon som tänker på till exempel kottar. Det där är bra. Det där är bra. Därför att när vi börjar ställa frågan, hur mycket inflytande är det som krävs? Hur djupa, hur stora tankar är det som krävs? Så kommer vi aldrig riktigt att komma fram till en bra gräns som vi kan vara överens om allihop. Och hur vi än gör så måste vi säga att risken finns att vi hamnar på fel sida gränsen. Och så börjar vi tänka att men Gud är nog inte intresserad av mig ändå, för jag är ju inte så inflytelserik. Jag är ju inte så där djup som man ska vara. Och då tror jag att vi missar. Alltså det, tar man 3-4 steg tillbaka och tittar på vad det är vi sysslar med, så blir det väldigt löjligt. Därför att vi lever våra liv i relation till Gud. En kung kan ha mycket inflytande. En kejsare kan ha ännu mer inflytande. Någon som är diktator över ett stort land som kan diktera allting. Man kan tycka att han har mycket inflytande. Men i relation till Gud som har universum i sin hand så är man ganska liten. Hallå där! Ingen fara. Det här är allgott. Visst är han härlig? Det är han som är den lilla alltså. Sara är den stora. Ja, men alltså det vi sysslar med ofta så här, om vi tänker i relation till vad. Det är klart att en myra är ju väldigt mycket större än en termit. Om man tittar på det för det mesta. Det ser vi en väldigt tydlig skillnad. Så där. Och sen ställer vi de här två bredvid en atlantångare. Så ser vi inte så stor skillnad längre. Jag tror att börjar vi jämföra med varandra så kan vi hitta väldigt stora skillnader. Men så glömmer vi att den som vi står i relation till är så enormt mycket större. Så oerhört mycket djupare. Det står i Jesaja kapitel 55 så säger Gud att liksom himlen är över jorden, så högt är mina vägar över era vägar. Och mina planer högt över era planer. Så högt som himlen är över jorden. Alltså, hur stora vi än blir och hur djupa våra tankar än blir så i relation till Gud. Så, vad är det? En droppe i havet. En svordom i Sodom, som man brukar säga. Jag tror att börjar vi jämföra oss på det där sättet så missar vi att det alltihop handlar om. Det Jesus kom till jorden för att göra. Det han skulle skapa. Det riket som han upprättade. Vad var det? Johannes evangeliet börjar med att säga de där orden. Men åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds verkställande direktörer. Guds ekonomichef. Åt alla som tog emot honom gav han makt att bli Guds teologiska rådgivare. Nej. Åt alla som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Det är det perspektivet som lärjungarna aldrig fattar. Det är det perspektivet som vi tenderar att glömma bort. Att i relation till Gud så är vi alla barn. Det var det som var poängen. Det var det Jesus kom för att göra. Hur inflytelserika vi än blir och hur kloka vi än kan bli så är det så att i relation till Gud så kan vi inte hoppas på att bli någonting mer. Någonting större än Guds barn. Och det är evangelium. Det är ett glatt budskap. Därför att Gud ser inte på barn som vi gör. Han ser inte på det som är litet och anspråkslöst som en bagatell. När lärjungarna bråkar med varandra om vem som är störst så tar Jesus ett barn och ställer i mitten. Och det är inte bara en fin gest för att barn är fina att titta på, utan han lyfter upp det som är minst, det som ingen räknar med. Det som har lägst social status och ställer i mitten och omfamnar barnet och säger: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och några dagar senare, när lärjungarna redan har hunnit glömma det där som Jesus gjorde, och människor kommer fram med sina barn till Jesus för att han ska röra vid dem och välsigna dem, så blir de arga och vill skicka iväg dem. Och Jesus säger: låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. Därför att Guds rike tillhör sådana som dem. Och ännu mer säger han. Det är inte bara det att det tillhör sådana som dem också. Utan han säger: ja, sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Det vill säga, det är inte bara så att de tolereras, de också. Utan det är att om ni vill komma in i Guds rike så är det den här vägen som gäller. Ni behöver bli som ett barn. Vad betyder det då? Hur är barn om man ska börja titta på dem? Här ger vi oss in på farliga vatten. För nu kan vi lyfta upp många saker. De äter konstigt, kastar mat omkring sig. Det är det vi ska göra liksom. Många barn är impulsiva, själviska, otrevliga ibland när de känner för det. De kan vara jätteglada ibland om de känner för det. Vad är det för egenskaper vi ska fånga upp för att bli tillräckligt barnsliga för att få komma in i Guds rike? Jag tror inte det är det som är poängen överhuvudtaget. Utan det Jesus lyfter upp är den genomgående principen genom allt Jesus gör. Det som är ingenting, det som människor ringaktar, det som är föraktat, utväljer Gud för att lyfta upp och visa det som är det absolut mest värdefulla. Och han lyfter upp det här. Alltså, nu ska vi komma ihåg att det Jesus gör när han ställer barnet i mitten är att visa en slags kärlekshandling. Det står att han omfamnar barnet och säger att den som tar emot ett sånt barn i mitt namn tar emot mig. Det vill säga, det högsta som du kan eftersträva, det är att få bli ett barn. Du kan ha stora pretensioner och säga att jag ska bli Guds största kämpe. Jag ska bli en hjälte i Guds rike. Och Gud säger: jag vill ha dig som ett barn. Och man säger: jag ska bygga stora imperier i ditt namn. Och jag ska omvända människor i tusental och bli en stor kyrkoledare. Och Gud säger: jag vill ha dig som ett barn. Låt mig sköta resten. Det här är verkligen upp och ner på många sätt. För lärjungarna så krävdes det ännu många fler påminnelser för att det där skulle gå in. Och ytterst sett var de tvungna att se Jesus själv dö som den minst övergivna, föraktade, för att de skulle fatta vad det handlade om. Och det ligger i sakens natur. Jesus ber i Matteus 11, så ber han till Gud och säger att: jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Våra tankar är inte viktiga för Gud därför att vi har nått upp till rätt mognadsnivå. Våra gudstjänster är inte behagliga för Gud därför att vi har lyckats hitta rätt teologi. För att vi har lärt oss att tänka på rätt sätt. För att vi är tillräckligt kloka och djupa. Våra tankar är viktiga för Gud därför att de är våra tankar. Våra gudstjänster blir helgade, välsignade och tas emot som ett välbehagligt offer, står det. Därför att vi bär fram oss själva. Därför att vi är här. Vi är inte viktiga i Guds rike för att vi har inflytande i samhället. Utan därför att vi är Guds barn. Första Johannesbrevet kapitel 3 står det. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom som den han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Det här är våran gåva. Rätt och slätt. Vi får heta Guds barn. Och det är det största en människa någonsin kan hoppas på. Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus för att vi får kallas dina barn. Tack för att vi får leva inför dig. Precis de som vi är. Att vi får bära fram våra tankar till dig. Att vi får bära fram våra frågor till dig. Att vi där vi står i världen, i samhället, oavsett om vi har stort eller litet inflytande, oavsett om människor ser oss som viktiga eller oviktiga, så finner vi vår bekräftelse och vårt liv och vår identitet i dig. Hjälp oss, Herre, att se på varandra med samma ögon som du ser på oss. Hjälp oss att inte förhäva oss gentemot varandra och leva ovärdigt gentemot dig genom att tro större om oss än vi bör. Lär oss, Herre, att det största av allt, det mest värdefulla, den högsta status en människa kan få, det som är större än alla kungadömen, alla doktorstitlar i världen, är att få kallas ditt barn. Att få leva av din kärlek. Vi ber att du ska göra oss till en gemenskap där vi får växa tillsammans. Där vi får mogna och där vi får djupna. Där ditt rike och din kärlek blir större för varje dag. Välsigna oss i resten av den här gudstjänsten och i veckan som ligger framför oss. I Jesu namn. Amen. Nu har jag en lapp till någonstans. Fast den, där har jag den. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Jag kan också, jag missade ju liksom inledningen, för jag tänkte, jag har varit i Indien en gång och där fick jag lära mig att som pastor så ska man komma lite sent så där. Man kan gärna, när gudstjänsten börjar kan man gärna sätta sig och börja äta lite grann och sådär. Så därför så missar jag inledningen här. Så jag vet inte om du pratade om kollekten. Nej, då kan jag säga det till dig som sitter och längtar efter kollekten, att frukta inte. Den är inte bortglömd. Men den kommer i slutet av gudstjänsten. Så att var lugn. Det finns tillfälle att offra. Men först nu så sjunger vi sången nummer 596 tillsammans. 596. Som när ett barn kommer hem om kvällen.